Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, god morgon på dig.
Åh, vilken dålig stämning.
Men alltså jag är faktiskt lite förkyld.
Du är förkyld?
Ja, nu och så, dessutom så har jag ögoninflammation i ett öga. Men det märks ju kanske inte när man poddar.
Du har ett radioansikte just idag.
Jag har ett väldigt radioansikte. Och låg röst för att det Om jag hostar till så är det...
Ska jag tala ljusare för att uppväga det? Det blir löjligt då.
Ja,
du själv. Vad tror du, jag har funderat på det här ibland, vad tror du våra lyssnare gör när de lyssnar på oss?
Jag vet vad en lyssnare gör.
Okej.
Okay. Ute med hunden.
Aha.
För det har hen berättat för mig.
Mm.
Ja.
Jag tänker en del kanske äter frukost. En del...
Klappa hunden från oss.
Ja, just det. En del kanske, ja, men jag blir lite nyfiken på det. Man undrar lite grann sådär. Alltså det måste ju, det är ju väldigt... På ett sätt är det ju, när man tänker på det blir man nästan lite generad. Det är ju väldigt intimt att vara någon annans öra.
Ja, radio heter det.
Ja.
Det verkar
som... Jag föreställer mig att folk lyssnar mest på sånt här med hörlurar i öronen. Gör inte det?
Ingen som helst aning. Jag brukar aldrig stoppa in någonting i öronen. Jag tycker det är...
Nej,
det tycker jag är faktiskt på gränsen till os.
Men det där är
stoppa in saker i mina öron. Nej tack.
Det är, men det där är sånt där, det är något freudianskt där som det ska jag inte ens gå in på. Men då är ju det där, då är det där problemet att du samtidigt blir väldigt irriterad på ljud som du inte tycker om.
Ja, det ska vara tyst det.
Ja, då har du, det är lite moment 22 där, ett dilemma för dig.
Det, jag tycker att det är verkligheten som har försämrats. Alltså, jag är inte van vid från min bakgrund att allting låter hela tiden. Så att de här människorna som anser att de måste ha på sig ett stort, ursäkta min röst, headset för att kunna röra sig ute på gatan. Alltså, för mig känns det som att, ja men lite grann som att gå med käpp eller någonting. Alltså,
det, ett hjälpmedel för ofärdiga människor.
Nej men för att stå ut i verkligheten. Jag tycker så här, när man tar bort ljuden, därför att vi är i alla fall några stycken i mänskligheten som tänker bättre när vi inte måste lyssna.
Men är det tystare nu, tror du det? Alltså jag tänker
nej,
på...
det är ljudligare nu.
Ja, det är det jag menar. Ja, förlåt, jag menar tvärtom. Förlåt. Jag undrar, är det verkligen så mycket... Jag tänker så här, inledningen på... du vet Bellmans när man ser pisslar där, när det är ett sånt jävla liv, man ägnar 5 minuter åt att illustrera vilket jävla liv det är på Skeppsbron. Fred Åkerström gjorde det där bra. Eller jag tänker på när man är på Hallwylska i Stockholm och de berättar om hur de varje dag la ut hö på gatan utanför det, för det var ett sånt fruktansvärt liv av alla hästar.
Det har man ju hört att det var fruktansvärt.
Och då måste ju folk skrika.
Hur de klapprade liksom mot kullerstenarna. Ja. Och under franska revolutionen och... Nej, förresten, nu sa jag fel. Under andra världskriget i Paris.
Ja.
Avbröt du mig nu?
Ja.
Jag hörde det.
Ja, det har ett samtal.
Under andra världskriget i Paris så kunde pariserskorna inte skaffa sig så snygga skor som de var vana att göra. Och då gick de omkring, det här låter som en skrönare kanske, i träskor istället. Så att då lät det ganska mycket klopp klopp på gatorna som det inte brukar. Jag vet inte. Ja, det är klart att det ljudbilden förändras. Men jag vet inte riktigt vad man ska dra för slutsatser. Varför går folk omkring med stora hörlurar på sig? Är det för att...
Jo, men de lyssnar på musik, de lyssnar på poddar, de lyssnar på olika saker. Men det kan säkert också vara ett sätt att skärma av sig, det kan det nog vara. Men det betyder inte att det blivit livligare runt omkring dem. Det kan ju helt enkelt betyda på att folk är mer socialt inepta. Eller att de inte klarar av social samvaro som de gjorde förr i tiden. Och kanske det kan ju bero på olika saker. Alltså en sak, det behöver inte betyda att det har blivit mer högljudd. Det kan ju vara annan typ av ljud. Alltså en sån här sak som man märker, tänkte på det nu när vi åkte tåg upp till Stockholm och Lund här för någon vecka sedan. På vägen upp så satt ju någon sån här affärskille. Först trodde han var läkare, vilket riktigt chockerade mig. För han satt och pratade, hade sån här FaceTime-samtal med någon person. Vad han sa hörde man inte, för det gick i hans hörlurar. Men vad han svarade den här killen, det hörde man ju. Och det lät som att man höll på att diagnostisera honom för olika sjukdomar. Jag tänkte, fan kan han sitta liksom och göra det? Men jag tror inte han gjorde det.
Det hade varit tjänstefel.
Ja, det hade varit tjänstefel. Men det verkade som om han höll på med sådana här internetgrejer. Och den här medarbetaren satt i Finland eller någonting och hade varit sjukskriven. Så det var liksom lite sådär, bara socialt prat kring det. Men han pratade ju oavbrutet i stort sett från Lund till Stockholm högt. Och det är ju liksom en annan typ av ljud. För när folk för samtal på det här sättet offentligt, då är det svårt att inte lyssna.
Ja.
Alltså oljud eller folk som försöker sälja tidningen eller skrika, det är ju någonting annat. Det kan man ju stänga av liksom.
Vi borde ha köpt tyst vagn.
Ja.
Men två, jag tror att det kanske är lite grann överstimulering när vi pratar om det här med att gå omkring med hörlurar. Därför att jag tror att man ständigt bombarderas med ljud på ett sätt som man faktiskt kanske inte gjorde för 50 år sedan eller för 100 år sedan. Det fanns vissa ljud som var väldigt höga och påträngande. Men det var inte så att man förväntades hela tiden lyssna på någon sorts music eller bakgrundsmusik. Eller antingen lyssnade man på musik eller också så gjorde man inte det. Alltså det är det här ständiga uppladdningen av ljud. Mm. I någon sorts...
Det märker man ju. Det här som Dagens Eko, som för mig är en nyhetssändning fortfarande, men som numera tydligen är en podd.
Ja.
Alltså jag hörde det här om dagen. Ja, de gör mycket bra journalistik. Men en sak som retar mig något enormt är att bakom det här samtalet, alltså dels har de ju sådana här samtal att två journalister talar med varandra istället för att en journalist berättar någonting.
Mm.
Det ska liksom dramatiseras.
Talkshow också.
Ja, det kan väl... Jo, men talkshow är ju ändå en talkshow. Det här är ju liksom ett nyhetsprogram. Men jag skulle kunna leva med det. Men det som stör mig rätt mycket är att de i bakgrunden har en musikslinga som ligger liksom bakom som ett bakgrundsljud. Precis som du är inne på, det här, sån här, så music, liksom hissmusik.
Mm.
Och det känns så otroligt... Alltså det känns som de har så dåligt självförtroende och de tror att folk inte står ut att... lyssna på vad de har att berätta om det inte finns en musikslinga bakom.
Men nu när du säger Dagens Eko, då menar du podden.
Podden, ja, visst. Ja, det är den som heter Dagens Eko nu. Ja.
För nu finns det ju Ekot också. De har ingen... Ekot är ju det som förut var Dagens Eko. Som är
allting var ju Ekot och Dagens Eko var en del av Ekot på den tiden. Men jag vet inte varför
jag vet inte.
Men jag bara tycker det där är otroligt märkligt, just den där behovet av... Och ibland så undrar jag om det kan vara så här att vi utbildar så jävla många människor i såna här konstiga yrken.
Mm.
Sådana som vi har till exempel. Alltså man håller på att syssla med information eller med ljud eller med olika sorts producentgrejer. Det kanske är så att man utbildar så vansinnigt mycket ljudproducenter så nu måste de fylla sin tid med någonting. Och då kommer de på att man ska lägga i musik bakom allting.
Ja, kanske. Därför att nu verkar det... Det skulle kunna vara en förklaring till det faktum att radioprogram i allt högre utsträckning ersätts av någonting som heter podd. Alltså podd är ju någonting annat än radioprogram.
Mm.
Och podd verkar ju då, kanske inte alltid, men verkar ju ofta oredigerat då. Man sätter sig ner och flabbar och säger vad var det jag skulle säga nu.
Som det här.
Ja, det här är en podd. Mm. Men i vanliga public service-poddar så kan man köra en väldigt avslappnad stil och liksom, man håller liksom inte tråden utan man skrattar och tappar och spelar liksom, vad ska vi kalla det? Man spelar impulsiv och
spelar intuitiv. Apa.
Ja, men det betyder ju i så fall att de här radioteknikerna som förut var väldigt viktiga, för de stod och visade liksom, nu har du 2 sekunder kvar, 1 sekund kvar, 0. De måste ju hitta på någonting och de kanske lägger bakgrundsmusik istället.
Ja.
Jag är nämligen väldigt förvånad över att public service använder sina resurser till poddar. Jag förstår att det blir antagligen billigare utan tekniker och sådana där grejer. Men det är ju trots allt så här att ett riktigt radioprogram, det är ju som dramatik. Det finns ett manus, det finns en regissör, det finns skådespelare. Och det där ska liksom ske på tid och det är noga med allting. För att lyssnarna ska kunna lyssna koncentrerat. När då de här som är specialister på det, verkligen duktiga på det. I Sverige har vi inte lika mycket privata kanaler som är bra på sådana saker. Så ersätter man det ganska frivilligt med någonting som folk utan radioproducenterfarenhet, som du och jag, kan göra. Mm. Jag förstår inte. Det är någon sorts kliv ner från en expertposition där man är väldigt duktig. Men jag tycker talkshow, måste jag säga då, är ett exempel på det. Mm. När man sitter och liksom tjabbar och skrattar åt sina egna skämt och sådana där saker. Och sen heter det någonting på engelska. Jag liksom, vad är public service?
Jag kan leva med den tanken, för det är ju liksom talk radio. Jag tycker det är sånt kan vara kul om det beror alls på vilken som sitter där. Det som stör mig mera är ju de här programmen. Alltså, jag vet inte riktigt om de gör någon skillnad på podd och program i Sveriges Television i den här meningen att de produceras på olika sätt. Det är jag inte så säker på. Jag tror att de kallar allting podd bara för att markera att man kan lyssna på det när man vill. Allting som ligger ute som man kan lyssna på kallar för podd.
Men fast det kan man göra med alla program.
Jo, det är klart man kan göra. Men de kallar ju alla program för poddar. Det är det som är min poäng. Men jag tror inte att liksom innehållsmässigt att det är något särskilt med poddarna som Sveriges Radio definierar dem. Det är bara det att man blir slappare när man gör programmen. Det som jag stör mig rätt mycket på, det är de här programmen som ändå är av ett annat slag, den som inte är en pratshow. Mm. Ta språket som exempel.
Språket.se.
Ja, precis. Som ju alltid varit irriterande eftersom istället för att man lär sig någonting om språket och att man kan få, om man till exempel inte är så bra på svenska, kan få lite ledning om hur man ska använda språket, så får man veta att allting går lika bra. Mm. Men nu har ju dessutom urartat i någonting där det är 2 stycken programledare som sitter och fnissar hela tiden.
Mm.
De sitter och säger saker till varandra och fnissar. Och sen är de inte särskilt pålästa. Senaste avsnittet jag hörde så var det någon som frågade, en inte mycket intressant fråga. Det här uttrycket kommer från att någonting är en fluga. Det vill säga att det är
övergående.
Övergående, en trend liksom som sen är den övergående. Som internet. Kommer du ihåg att Ines Husman sa det? Internet är en fluga.
Mm.
Och när de pratar om det, då kommer de in på spanska flugor. Och då har de liksom ingen riktig begrepp om vad spansk fluga är.
Mm.
Och liksom vad det betyder. De har någon sån här aning om, ja, men det kanske är någonting som har att göra med potens. Men, och det är liksom, ja, men vad fan, ta reda på det då? Det står ju liksom, det räcker med Wikipedia.
Berätta nu vad spansk fluga.
Ja, men alltså det är ju klassisk sån här, spansk fluga är ju alltså ett uttryck för en sån här potenshöjande medel. Ungefär som monkey glands, och det är liksom Spanish flying monkey glands. Det var inte poängen att man måste kunna just det, men om man nu ska prata om det. Om man nu har liksom fått i uppgift att reda ut den, då tar man väl reda på det och inte sitter och flummar lite grann bara om saker. Ja, och liksom det kan vi tar upp saker här i vår lilla talkshow som vi inte har. Vi har ju pratat med varandra om vi ska prata om innan, så vi är ju inte förberedda. Så man kan ju handla på hal is ibland. Ja. Då får man ju säga det. Men om man då liksom gör ett förberett program och bara sitter och fnissar hela tiden. Det tycker jag är tråkigt.
Men
har vi pratat nästan i en kvart om dålig radio. Ska vi inte prata om någonting annat?
Ja, vi kan prata om dålig tv.
Okej, vad bra.
Jag vill hemskt gärna säga några ord om en text som igår lades ut på fokus.se.
Förgår. Tror jag till och med.
Nej,
spelar ingen roll.
Det var igår faktiskt.
Okay.
Så, som handlar om programmet Vetenskapens värld. Vetenskapens värld har i en av sina avsnitt ägnat sig åt Estonia. Och där i då förra året var det slutet på förra året, ägnat sig åt att sprida information som inte stämmer. Nämligen att alla vet vad som hände, varför Estonia sjönk. Det är nämligen inte konstaterat någonstans. Och visste vi det så skulle vi alla vara mycket gladare. Det där anmälde jag och lite andra personer till granskningsnämnden. Och fick svaret att Vetenskapens värld, bland andra program då, har i uppgift att stimulera till debatt. Och därför så vill man inte fälla det här programmet, för att även om det då var ganska tydligt att det var osakligt, så tyckte man att det här speglade olika varianter på hur man kunde tycka eller någonting annat. Det där tycker jag är intressant, därför att det finns sändningsregler och man kan bryta mot dem. Och så har man en nämnd som ska titta på de här sakerna. Och sen kan man ändå göra precis som man vill. Det där tycker jag, alltså jag skulle verkligen uppskatta om Sveriges Television kunde svara på kritik och inte betrakta kritik som någon sorts allmänt påhopp på public service, utan faktiskt, ja, ni kan göra er själva en uppfattning om det där genom att gå in på fokus.se och läsa. Och sen får man, alla får ju skriva till SVT om man vill.
Ja, men får man att svara?
Och Hanna Stjärne. Eller kommunikationsavdelningen. Så, ja, vet du. Man kan ju skriva på sociala medier. Det brukar ju också fungera.
Mm.
Ja.
Ja, ja, kanske gör.
Du gör ju inte det, men jag gör ju det.
Ja, nej, jag försöker hålla mig borta från det så mycket jag kan.
Mm.
Så är det faktiskt.
Men Vetenskapens värld har ett litet problem med sin vetenskaplighet, kan vi säga.
Okej. Okay.
Det är bra att byta namn så att det som man gör motsvaras av det man säger att man ska göra. Gör man en talkshow så vet jag inte. Nej, jag stör mig lite grann på det där.
Men
alla gränser är liksom helt okej att flytta på. Nej, vi snackar lite engelska, vi kallar det för talkshow.
Men funkar, alltså det med granskningsnämnden, är det någon som bryr sig om det längre? Alltså vad är det som händer? Det värsta som händer är att man blir fälld i granskningsnämnden.
Ja, då måste man redovisa
att man har gjort fel. Om att man ska tala om det.
Ja. Ja. Hur ska man, alltså det är ju det enda sättet du har. Ja. Att kunna påvisa att någonting som är sänt i public service,
ja,
var felaktigt. Det är ju den
vägen. Ja, men jag har inget bättre sätt. Jag bara funderar på liksom hur det fungerar. Och lite grann på, har du suttit i granskningsnämnden? Nej.
Jag gjorde faktiskt det typ ett år.
Det är länge sedan. Eller jag bara hade en vagkänsla att jag hade gjort det. Jo. Nej, för man är ju lite nyfiken på hur det fungerar. Alltså hur går snacket? Hur är formerna?
Då var det så här att då var det ganska initierade mediediskussioner som jag i och för sig uppskattade. Jag tyckte det var rätt så intressant.
Mm.
Det här beslutet i det här fallet om huruvida Vetenskapens värld är ett debattprogram eller inte, det hade fattats av vice ordförande Ulrik von Essen.
Alltså inte en större krets?
Nej, det verkar inte så.
Det är inte bara han som har skrivit under, utan det är liksom...
Efter en föredragning av en annan person...
Jaha, de kan liksom delegera till...
Så jag vet faktiskt inte riktigt exakt hur det
fungerar. Jag tycker det är intressant, för att alltså, det som jag egentligen tycker är mest intressant med det som brukar vara, tycker jag, lite givande, om man läser så här domar för granskningsnämnden, det är ju liksom deras resonemang snarare än vad de kommer fram till. Liksom, hur resonerar de?
Ja.
Det finns en slags, ska vi säga, domskäl eller vad man kallar det för.
Ja.
Och det kan ju vara intressant, inte minst därför att där brukar man se om det är så att man liksom försöker åla sig ur någonting eller om det finns någonting politiskt känsligt eller så, då kan man se precis hur de gör det där. Och det kan vara intressant.
Här sa de till exempel. Ja. Programmet handlade om att Estonia-katastrofen varit föremål för ryktespridning och alternativa teorier. Ja, ja. Trots att ett antal utredningar av katastrofen kommit fram till, nu inte vad som hände, utan uttrycket liknande slutsatser. Så här är ett cirkelresonemang. Ja. Här man kan hänvisa till ett antal utredningar som inte har konstaterat vad det beror på. Och då tar man det till intäkt för att man har någon sorts allsidig belysning. Så att, ja, det där är ju, ja, det, resonemanget är ju självmarkerande.
Ja,
det blir ett poäng av 100 möjliga, Gränsens nämnde.
Jag tänkte jag skulle byta ämne för det.
Du får göra det, absolut.
Jag tänker på den här n-ords-skandalen på Stadsteatern, Kulturhuset.
Ja.
Jag vet inte om alla har följt det, men jag kan göra en liten kort sammanfattning.
Mm.
Det hölls en diskussion, en öppen diskussion, som om jag förstod det rätt hölls i en sån här barnläsningsrum.
Där alla tagit av sig skorna.
Där alla tagit av sig skorna, satt på kuddar.
Bara en sån sak.
Ja.
Gå ut därifrån omedelbart skulle jag säga.
Ja, mm. Den leddes av Stina Oskarsson.
Ja, känd från Svenska Dagbladet.
Och saken, det handlade om då var att det var liksom det fanns en liten panel där bland annat då den här Barakat Gebrehavarja som då blev den som utlöste skandalen, vad man ska kalla det för, satt med. Och idén var ju att man skulle då prata om de här sakerna som har att göra ofta med hudfärg och så, om de är känsliga på kulturhuset och så. Jag tror att de började det här med när de skulle rensa ut Tintin från biblioteket i kulturhuset där mm. i Stockholm. Och när folk kom på att de skulle göra det och protesterade mot det, då backade de ju genast och hittade på liksom någon annan. Nej, vi ska inte göra det, vi ska göra så här. Alltså den där ängsligheten. Alltså det var det handlar om, tror jag egentligen. Vad hade man för upplevelse av de här frågorna och den här ängsligheten då kopplat inte minst då till kulturhuset? Mm. Och då har de en sån här paneldiskussion, sen släpper de löst då för frågor. Och då är det först en person i publiken som vars pappa kommer från, att om det var Somalia eller Etiopien ska låta vara osagt, men någonstans i Östafrika. Och säger att han själv kan uppleva att han har blivit utsatt för rasism och blivit kallad det här N-ordet som man ska säga numera för att ingen ska bli upprörd. Och han säger det och det. Och då blir Barakat Gebrehavarja väldigt upprörd och säger att man får inte använda det ordet. Trots att det används i det här sammanhanget. När en person säger att han själv blivit kallad för och att han, hur han förhåller sig det. Och för det tydligen ett ganska avancerat resonemang om att han ändå läser till exempel Pippi Långstrump för sina barn. Där då pappan heter Negerhövding och sådär. Han läser det ändå och sätter det i ett kontext. Men sen så är det då ytterligare en person som använder ordet just för att prata om problemet med att använda såna här ord. Och då blir han så arg när jag verkar att han stormar ut i lokalen. Plus att någon annan kvinna då i lokalen också känner sig oerhört kränkt. Och det där skulle vi alla kunna skratta åt. Om det inte vore för att den här killen, den här Barakat, han är ju alltså entreprenör som han kallar sig i just den här branschen. Han åker runt och talar om för folk vad de får och inte får säga.
Mm.
Jag tror han har suttit på TV4 och berättat där för vad folk ska säga och inte säga. Och det som jag tycker är värst, att kulturhuset sen, när det här då väl har skett, ber om ursäkt och säger att de har misslyckats att skapa ett tryggt rum och så vidare. Och allting
ganska
blir
förväntat.
Ja, det är förväntat, men det är fortfarande, jag blir förvånad över att jag fortfarande blir lika upprörd. Alltså, är det något ställe där det inte ska vara ett tryggt rum så måste det vara ett kulturhus. Det är ju liksom det sista stället där det ska vara så tillrättalagt att man aldrig ska vara rädd och utsättas för någonting som man inte hade förväntat sig eller kan tycka är lite obehagligt.
Fast man måste ju gå ännu längre tillbaka och säga vad menas egentligen med ett tryggt rum? Är ett tryggt rum när folk inte vågar säga vad de tycker, eller är ett tryggt rum där folk med respekt för varandra visar vilka olikheter som finns? Det här, definitionen på tryggt rum här är ju att folk ska hålla käften helt enkelt.
Ja, alltså jag tror att den formella definitionen på ett tryggt rum är att det ska, att människor som tillhör olika typer av minoriteter ska känna sig lika välkomna som människor som tillhör majoriteter. Mm. Och att det därför ska vara en stämning som ska. Men problemet är precis där du är inne på. Därför att mycket här landar just i språkbruk. Mycket landar i det här som man kallar för mikroaggressioner. Som alltså innebär att folk helt enkelt säger saker de inte borde säga och så vidare. Och det där är ju, det är ju en härskarteknik.
Mm.
Det är ju det det är. Och det är det som är så hemskt. Att en kulturinstitution blir då lierar sig med en person som ägnar sig åt den här typen av härskarteknik. För det är precis det handlar om. Det handlar om att ge folk dåligt samvete, känna sig utanför. Det handlar inte, i det här fallet är det alldeles uppenbart, det handlar inte om att man blir förbannad på någon rasist som sitter där och skriker neger. Mm. Det är liksom inte det handlar om.
Nej, men det fick ju Karin Pettersson i Aftonbladet ändå det till att det hade skett någon typ av förnedring av någon människa som, jag ska se vad hon skrev.
Ja, alltså jag kan inte, alltså jag betvivlar inte, om folk säger att de är kränkta så tar jag för givet att de är det. Men frågan är det intressant? Nej, det är det ju inte. Man måste ju lägga någon slags rimlighetsperspektiv på den här typen av reaktioner. Och det här är helt enkelt orimligt.
Ja, men i det här fallet var det ju också så att det faktiskt inte var någon som hade hoppat på någon enskild person. Utan någon hade pratat om sig själv. Så att liksom rent faktiskt helt uppåt väggarna överhuvudtaget.
Jag kommer ihåg när, alltså efter den här Tintin-grejen så kom ju Makode Linde och skulle ha en utställning på Kulturhuset. Där han hade ordet negerkung med. Och det blev ju också ett jävla härke på Kulturhuset.
Vilket han visste.
Ja, det är klart, han gjorde ju av det skälet. Att han tyckte det var intressant att se vad som skulle hända. Och det var ju också. Mm. Men alltså den här ängsligheten som de här kulturinstitutionerna. Och Kulturhuset är ju nästan värst där av de som jag har stött på i alla fall. Den här ängsligheten att man inte... antingen, alltså jag vet inte riktigt vad som är värst, att man inte har tänkt igenom det här så mycket så att man står liksom på någon slags yttrandefrihetssida, eller om man har tänkt igenom det och bestämt sig att man inte står på den sidan utan man står på den här uppfostrande härskartekniksidan. Jag vet inte, men det är ju, båda två är ju väldigt illa.
Ja.
Är det inte det?
Jo.
Det här är ju en bagatell, men det är ett tydligt exempel på hur det här går till.
Ja, det är liksom, det tenderar ju nu till att vi kommer in på någon sorts höger-vänster-variant av det här. Mm. Men det är ju lustigt eftersom vänstern i Sverige länge haft en känsla att det är de som står för kulturell frihet. Det är de som står för det mot kapitalet. Men det har ju faktiskt förändrats med hela identitetspolitiken så att delar av vänstern har blivit otroligt konservativ. Alltså kulturkonservativ med helt andra förtecken. Man talar om hur människor ska tycka, vad de ska säga, vad de får ha på sig och hur man ska träffas och mötas.
Det är ju roligt att det här diskussionen om kanon blir så uppskruvad då, med tanke på att det är precis vad de ägnar sig åt hela tiden. Vänsterkanon.
Ja, vänsterkanon. Mm. Ja. Det har hänt någonting annat i verkligheten också. Det här var ju i och för sig verkligheten. Men Gubbängen, och det var väl Folkets park där som ett...
Folkets hus, eller?
Ja, Folkets, det var ju inomhus, ja, förlåt, Folkets hus. Ja. Jag borde
det är för kallt
förstå
för
vad det är
park.
För årstid. Ja. Folkets hus i Gubbängen.
Ja.
Där ett möte som Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle hålla. Som stördes, där man faktiskt blev påhoppade av ett gäng som verkar vara någon typ av... Ingen som riktigt kan säga vilka det var. Men kanske var det Nordiska motståndsrörelsen. Det var kanske någon sorts högerextremister.
Allting tyder på att det är någon slags nazi-grabbar.
Ja, vi vet både, inte säkert.
Nej, man har ju sett bilder på det, liksom, både klädsel och så. Och det finns ju en del där som inte är helt obekanta med den här typen av saker. Och jag tror att man kan i det här avseendet... Behöver man inte tvivla på.
Nu kan man ju tala om att allt sätt att stå, alltså allt våld är helt oacceptabelt. Och allt sätt att störa människor som vill träffas och diskutera är också helt oacceptabelt. Det här kommer alltså efter ett antal incidenter där, ska vi väl kalla det för, vänsteraktivister har försökt störa ut till exempel statsministern på öppet möte.
Fast jag tycker ändå... Jag tycker man
det, det är inte våld, nej. Men det är två saker som...
Fast jag tycker man måste vara väldigt försiktig med den där jämförelsen faktiskt.
Ja, nu tycker jag... Jag håller med.
När folk kastar sig in i lokal och börjar puckla på folk och kasta rökgranater, det är någonting annat än om ett gäng lundastudenter gapar. Absolut. Och skriker. Så, här. Så jag tycker inte man ska ens lägga dem i samma påse, för då relativiserar man det här på ett tråkigt sätt.
Ja, jag tycker att man ska vara helt uppmärksam på att det här är en ny tendens där folk uppenbarligen inte respekterar mötesfrihet, yttrandefrihet i Sverige. Och sen att gå till handgripligheter, ja, det har hänt förut och det är helt oacceptabelt. Jag tycker att den som har skrivit bäst om det här är Jean Frick, och då är inte han en av mina husskribenter go-to. Men han skrev väldigt bra om att det här var då, han kallar det för efterblivet, dumt, ovärdigt och fel på alla sätt. Jag kanske skulle ha valt andra ord. Men han sa så här, han avslutade sitt inlägg på X med: om folk som i någon mening anser sig tillhöra högerkanten legitimerar politiskt våld, då blir de till slut samma som de på vänsterkanten. Och så långt till: det finns mycket snyggare sätt att ta hand om vänsterfolk än att använda våld. Det går alldeles utmärkt att köra över dem i debatten. Det går att locka över individer högerut. Det går att opinionsbilda. Gör det istället. Och jag håller med honom, därför att det har funnits tendenser i sociala medier till att folk har, så att säga, så här, jag är lika för lika. Och det argumentet är ju helt fel. Dels är det inte lika för lika. Och det andra är att även om det var det, så ska man inte sjunka ner till den nivån. Jag är glad över att en profilerad opinionsbildare som Jean Frick, som har 62 000 följare på Twitter, faktiskt
jag håller väl med honom. Jag håller väl med honom, men problemet är ju liksom att det här är ju verkligen... De som ägnar sig åt den här typen av verksamhet, som är, det här är ju sånt som stormtrupper och ägnade sig åt i Tyskland på 30-talet. Alltså de som ägnar sig åt den här typen av saker, de är ju helt omottagliga mot det som Chang skriver. Det är ju inte, det är inte så, alltså han skriver ju som om det vore så att det skulle finnas någon slags bredare högerkant som står och väger mellan att bilda opinion eller slå folk på käften. Och det finns det ju inte.
Nej.
Det finns en liten grupp militanta nazister. Och för dem är ju... bruket av våld är lika viktigt, eller viktigare, än vad deras egna åsikter är. Så att liksom det här är ju, det här biter ju ingenstans. Det är ju ingen träffar.
Jag tror inte att han tror att nazister läser honom på X. Men vad han gör, han har bemött en del som har sagt det. Det är väl ingenting att gråta över att vänster får smaka på sin egna metod och så vidare. Det finns en sån där underton av det som du sa till mig att jag kanske höll på med. Att liksom nedvärdera eller förklara bort det här. Om man inte gör det, så tycker jag att det var väl uttryckt till en grupp som jag tror ändå kan behöva tänka igenom den grejen.
Alltså,
som inte är.
Alltså lösningen på det här problemet är ju väldigt enkelt. Det handlar ju om att det finns inte särskilt många våldsamma nazister i Sverige. Och det är ju helt enkelt, man får ju helt enkelt ta reda på vilka det är och sen ska man låsa in dem. Det går ju att döma dem för sån här sak, för de ägnar sig åt sånt här hela tiden. Och det är bara en fråga om att man håller tillräckligt mycket koll på dem och syr in dem tillräckligt snabbt så att det inte växer. Inte gör samma misstag som man har gjort med gängkriminalitet och annat, eller islamism för den delen. Alltså att man kväver det här i sin linda, därför att det här är fullständigt oacceptabelt.
Jo, det är precis så det är. Men när man till exempel talar om hur gatorna har sett ut här de senaste månaderna sedan den 7 oktober i Sverige, där folk har skanderat from the river to the sea och allting som har att göra med att Israel är en illegitim stat och att judar inte är välkomna och så vidare, och det har inte minst med anledning av Eurovision. Det är ju hets mot folkgrupp. Händer absolut ingenting. Jag försöker fråga en del jurister. Man får ju bara svaret att, jaha, har de spottat på dem? Ja, men det var ju nämligen en kille i Malmö. Och det finns ju på film på sociala medier som spottar på två israeliska journalister. Och då får jag motfrågan av en av juristerna. Träffade spottloskan? Alltså, det är ju på den nivån vårt rättssystem fungerar.
Jo. Men det är ju, alltså demonstrationsrätt har vi ju, så att, och där får man ju skrika och gapa mycket man vill. Så det är ju en väldig skillnad mellan det och att slå någon på käften.
Ja, men hets mot folkgrupp är väl fortfarande ett brott, va?
Ja, även om jag säger att jag är väldigt tveksam till den lagstiftningen, för den är väldigt svepande och godtycklig i sitt sätt att fungera, men visst.
Ja, men om det bara är rent våld då, som vi ska liksom beivra, att man inte ska beivra.
Ja, hot också, hot om våld. Och det är väl mer, ligger väl närmare i de här gängen som ägnar sig åt de här hårdföra typerna som finns med i de här Palestina-demonstrationerna.
Ja, och den antisemitism man har sett på gatorna som vi faktiskt inte är vana vid, åtminstone inte i Stockholm. I Malmö har man sett den. Mm. Den beivras ju inte. Och det tycker jag är otroligt märkligt. Vi läser aldrig om något sånt rättsfall där man redogör för hur människor har betett sig mot en folkgrupp och sen får konsekvenser. Vårt rättssystem står inför ett behov av att lagas. Jag tror i och för sig att justitieminister Gunnar Strömmer vet det. Men
ja. Jag vet inte, det är väldigt svårt. Alltså en del av det här, det är tråkigt och obehagligt och deprimerande ibland, känner jag. Den här otroliga hetskheten om det var polarisering förut så har det blivit idiotiskt nu direkt, tycker jag. Och det där är ju väldigt tråkigt. Det gör ju att man kan inte föra några vettiga resonemang om någonting. Därför att folk blir bara förbannade hela tiden. Och det är jävligt tråkigt.
Jag sa till någon av våra bekanta som är väldigt bevandrad i opinionsbildning i årtionden tillbaka. Att det känns som att jag känner mig ganska nedslagen. Det känns som att det är 68 all over again. Har det lönats att opinionsbilda? Det galna kvartsseklet var ju liksom 68 till 93. Och då svarade han att allting går i vågor. Men just nu så tycker jag att vi är i 68 igen. Minst på universitetet.
Jag tror ju han har säkert rätt. Men det är ju ändå, vågorna kan ju vara rätt långa. Så det räcker ju för att, alltså det jag funderat på lite grann, det har att göra med det här som du just sa. Det är ju liksom 68-vågen. Problemet med den här typen av rörelser är ju att det är ungefär som med covid. Alltså när covid-stressen var som störst, då var det de som var mest paranoida och rädda för basiller och socialt inepta som var de som satte tonen. Plötsligt blev det liksom legitimt att vara någon slags liten kommissarie och tala om för sina vänner vad de fick och inte fick göra. Och
fick inte åka in till stan.
Nej, alla möjliga saker. Och liksom det, fel personer får liksom leda. Och det där sätter sina spår. För det är samma sak i de här, när man får de här radikala perioderna som 68. Att även om det bara är en liten grupp egentligen som liksom är väldigt tokig. Så är det att de får ta ledningen. Och det sätter sina spår långt efteråt. Och det funderar jag lite grann på. Vad som kommer att hända om sig 5-10 år. Så vad kommer vi ha kvar av den här vågen som vi har nu. Den här radikaliseringen vi har nu. Vi kommer ju till exempel antagligen att ha en yngre generation som kommer att vara otroligt mycket mer anti-Israel än vad vi har sett på länge.
Men jag skulle vilja backa till den här aningslösa majoriteten som somliga av oss kommer ihåg 68. Ja. Har vi inte blivit vaccinerade på något sätt och kan sätta ner foten och inte bara vänta att det ska gå över och sen se vad som är kvar när huset har brunnit ner? Jag är otroligt trött på att människor inte drar slutsatsen av att ser vi antisemitism uttryckas öppet på gatorna så har vi inte kommit ihåg någonting från andra världskriget. Det börjar så här. Ser vi människor som stör, som hotar och som bråkar på gatorna och tar sig civil liksom, olydnad som går ut över andra människor, då har vi inte heller lärt oss något av 68. Det är det här som är så tröstlöst. Den aningslösa majoriteten, som jag skulle säga den mesiga majoriteten.
Ja, jo, och som alltid får debattera ur underläge. Det var en moraliskt underläge därför att man har liksom definierat frågan så konstigt. Det var en artikel i Sydsvenskan, en debattartikel i Sydsvenskan den här veckan. Med 50 stycken forskare vid Lunds universitet som då försvarade just det här som vi var inne lite grann på förut när Ulf Kristersson inte kunde prata i Lund därför att massa vänsterstudenter buade ner honom. Sa att det här var inte alls ett hot mot demokratin. Utan däremot sa de, alltså regeringens sätt att tala om det här, det var liksom det första steget mot fascism. Det här är 50 stycken forskare vid Lunds universitet. Men en sån där artikel, att en sån där artikel skrivs, undertecknas, plockas in och inte liksom möts av ett frågetecken. Det säger lite grann om hur riggad den här. Varför har man en sån här stor majoritet som liksom bara är tyst. Ja, därför att de upplever att de slåss ur ett moraliskt underläge. Mm. Därför att den här lilla minoriteten av radikaler har kunnat göra det troligt för dem att det är de som sitter på moralen.
Mm.
Och det är väl det som jag tror är en del av problemet.
Det som är hoppfullt i och för sig just med den här frågan är att precis nu i dagarna så har det visat sig att det är 50 studenter från Lund som skriver att vi delar inte den här romantiseringen av förstörda demokratiska möten. Ja. Så då blir man ju ändå lite glad, jag säga.
Och vet varför det där är jättekul? Jag har inte läst den där, jag ska göra det sen. Men det som skälet att det där är jättekul, det är ju att de här 50 forskarna skriver, har en formulering i sin... i sin artikel som jag tror jag citerar i den här, min dagbok den här veckan. Där de skriver att universitetets roll är då att utbilda och stimulera studenterna till att tänka på, se olika perspektiv och jobba för ett jämlikare och rättvisare samhälle. Mm. Det vill säga, det är ju en fin omskrivning för att man ska sköta någon slags politisk utbildning.
Ja, i Sydsvenska skriver...
Men vänta, jag är inte klar än. Och det är därför det här med studenterna är roligt. Därför att det här är då studenter som verkligen tänker själva.
Mm.
Vilket är vad de säger att de vill ha.
Ja, det är precis det de ska kunna när de går ut härifrån. Nej, i Sydsvenska så skriver då de här studenterna att forskarna hade talat om, citat, en hoppfull strävan mot en mer djupgående form av demokrati, slut citat. Och då skriver studenterna, vi som var på plats kände inte samma hoppfullhet, snarare ett stort obehag. Viljan till en mer djupgående form av demokrati lyste med sin frånvaro när det demokratiska mötet saboterades.
Ja.
Jo, det blir man faktiskt lite uppåt av.
Ja.
Hör du, hinner vi med en grej till?
Ja, vi hinner mycket som helst. Vi kan prata länge vi vill.
Det kan vi verkligen. Du, jag har ju avslutat Karl Ove Knausgårds senaste.
Ja, du såg plågad ut rätt
Nattens
länge.
Nattens skola. Ja, jag måste säga att den här är ganska svår. Den är väldigt lätt att läsa. Flyter. Men den är svår tematiskt och emotionellt. Man blir fullständigt, kan man säga, emotionellt ockuperad emellanåt.
Mm.
Och jag ska absolut inte ha några spoiler alerts. Jag ska inte berätta någonting. Utan gillar man Knausgård ska man absolut läsa. Det här tillhör en av hans bättre. Däremot finns det en otroligt intressant sak som är ett medskick om Karl Ove Knausgård eller någon på Norstedts lyssnar. Den allra sista meningen i boken...
Mm.
Lyder så här, och då ska man veta att Geir Gulliksen var länge Knausgårds förläggare och läste allt han skrev på daglig basis.
Mm. Och är väl själv författare va?
Och är själv författare. Så här skriver Knausgård i ett efterord. Och Geir Gulliksen hade tack varit nog för hans omistliga bidrag till den här romanen skulle det ha stått här. Sug på den.
Ja, den är inte illa. Den var inte illa. Dålig.
Här vet ni.
Jesus, där har vi en riktig fejl.
Giganternas kamp. Jag vill gärna att någon på Norstedts kommenterar det här.
Under alla omständigheter ska man alltså läsa efterordet.
Det ska man absolut. Man kan börja med efterordet.
Jag som är en enklare människa än vad du är.
Mm.
Jag har istället ägnat faktiskt en del av den här veckan åt att läsa Niklas Natt och Dags nya, eller den är inte så ny, den har kommit i pocket, va? Därför jag köpte.
Vilken av dem?
Niklas Natt och Dags, den heter Hoppet och äran, va? För det är familjen Natt och Dags, vad heter det, Maxim.
Mm.
Och jag måste säga, alltså... Jag läste ju de här Bellman Noir som han gjort tidigare, som är ett slags, ja, man ska inte säga deckare, men de utspelar sig 1700-tals Stockholm. ungefär när Bellman finns också, slutet av 1700-talet. Och de är, måste jag säga, rätt så. De är inte
jag läste en, jag stod knappt ut att läsa ut den.
De är inte lite noir, det är rätt mycket noir. Jag tyckte rätt bra om dem, men jag håller med dig om att de är, alltså, ibland blir det lite
detaljrik,
mycket.
Detaljrik kan vi säga.
Ja. Det är lite grann som, ja, jag tänker, ska man tänka sig? Ja, men det är lite skräckel över hela. Och den här utspelar sig då i slutet på 1400-talet och handlar ju mycket om hans egen familj. alltså, eller början på 1400-talet. Hans egen familj, han heter ju Natt och Dag. Och liksom, de har ju varit inblandade i kampen om vem som ska styra Sverige i århundraden. Så att han skriver om sina förfäder i rakt uppstigande led. Och det är i sig ju lite kul. Men det, jag tycker att det är en ganska... Jag tyckte om att läsa den. Alltså det är ju alltid svårt med de här historiska romanerna. Jag tänk på att läsa Hilary Mantel som jag tycker mycket om. När hon skrev om Thomas Cromwell. Mm. Alltså det är ju väldigt svårt här när man då ska lägga sig till med ett språk som måste ju för att ha någon trovärdighet låta lite gammaldags. Men samtidigt får det inte bli löjligt. Mm. Och jag menar, han lyckas ju inte lika bra som Hilary Mantel, men jag tycker han lyckas rätt så bra ändå. Mm.
Rekommenderas?
Ja, men det kan man läsa. Om man gillar historia så är det en bra idé kan man säga.
Svensk historia.
Svensk historia, ja. Och lite av Hansa och hela det där köret förstås.
Ja.
Danskar förstås. Det är danskar överallt.
And on that note.
Är vi färdiga nu?
Är vi färdiga.
Jag bara har en sån här krypande känsla av att det var något annat som jag tyckte vi absolut skulle prata
kan
om.
Du, kan du spara bort det till nästa vecka?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Jag vet inte, du kanske är gammalt, men då finns det något nytt att prata om säkert.
Tack så mycket.
Tack själv.